Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Vi fortsätter att gå igenom kitab Adab al-Mufrad av Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بهذا العلم ويجعله حجة لنا ولا علينا آمين. Vi har kommit fram till kapitel 583, där säger författaren Bab kapitel att man inte ska lämna en brinnande eld på natten medans man sover. Och vi nämnde det här lite i förra lektionen då vi talade om etik kring hur man ska sova och vad man ska göra. Och författaren fortsätter på detta spår. Och han berättar där flera hadither. Bland annat så berättas det från Salim, från hans far, från profeten alaihissalam, att han sa: La tatruku an-nara fi buyutikum hina tanamun. Låt inte en eld brinna i ert hus medan ni sover. Jag vad menas med detta? Förr i tiden så hade man ju stearinljus och andra former av ljus för att lysa upp eller värma i hemmet och så vidare. Och minns ni vi pratade om det här med råttan förra veckan? Ja, ni så kommer. Hur råttan eller foisek kunde shaitan skicka råttan för att välta på ljuset och så började brinna i huset medan man sover. Ja. Att ibland så kanske man har ett ljus som, det ramlar inte i vanliga fall. Det är ganska säkert. Men det kan finnas andra faktorer som gör att ljuset ramlar eller börjar brinna och så vidare. Och då, för att vara på den säkra sidan, ska man släcka ljusen eller släcka elden när man sover. Okej? Och det här är en rekommendation. Taib. Förutom om det kan vara direkt skadligt, då måste man ju släcka ljuset. Och ulema som Nawawi och andra har också nämnt det här med att om det är helt tryggt, som till exempel al-qanadil, det vill säga de lyktorna som finns i moskén som fanns förr i tiden, som brinner med olja och så vidare, det är oftast övervakat av folk, befinner sig på platser på en höjd där det inte finns råttor. De kan inte blåsa om kull för det finns ingen vind och liknande. Ja, det är tryggt och säkert, då är det okej att ha dem. Men allt går tillbaka till det här som vi sa, med om det är farligt eller inte. Okej, vi nämnde också i förra lektionen att det kan till och med idag vara det här med att en person laddar sin mobil med en trasig sladd. Det kommer gnistor från sladden. Och så går han och lägger sig. Är det smart eller dumt? Det är dumt. Och han har bara sig själv att skylla. Och det finns berättelser om folk som har brunnit inne på grund av såna här slarviga händelser. Ja. Eller som andra dumma människor som röker i sängen. Lägger brinnande cigaretter på en plats där de kan ramla. Det kan börja brinna. De är påverkade. Tappar ciggen. Eller jointen eller vad det nu är för någonting i sängen. Och sen, ja, det har hänt. Folk har brunnit upp på det här sättet. Det är tyvärr sorgligt alltså. Så att elden är farlig. Man ska inte underskatta elden. Och som man säger på svenska, lek inte med elden. Det är mashallah hikma. Lek inte med elden. Det nämns också här i nästa hadith. Det berättas det från Ibn Umar som sa att Umar radiyallahu anhu sa: Inna nara aduwin lakum. Au inna nara aduwin fahdaruha. Elden är eran fiende, så akta er för den. Och Ibn Umar brukade gå runt i sitt hus och släcka elden innan man sov. Och i nästa hadith från profeten alaihissalam, där han säger: Lämna inte elden brinnandes i eran hus, fa innaha adu, för det är en fiende. Så här i dessa två hadither beskrivs elden som att den är en fiende. Och då säger här ulema, vad menas med att elden är en fiende? Jo, att den kan skada dig på samma sätt som en fiende. En fiende kan bomba ditt hus, kan bränna upp ditt hus, kan skada dig och din familj. Och elden kan ha samma skadliga konsekvenser på dig och din familj, ditt hus och förstöra allting. Så elden är en fiende ur denna aspekt. Så man ska inte lämna elden obevakad och brinnandes under natten i sitt hem. Och sen så berättas det också här från Abu Musa som sa att ett hus brann upp i Medina. En familjs hus brann upp i Medina under natten. Och man berättade detta för profeten alaihi salatu wassalam som sa att den här elden är sannoliken en fiende för er. Så om ni sover så ska ni släcka elden. Om ni sover så ska ni släcka den. Och denna hadith också sahih. Så vad hände här? Ett hus brann upp. Varför? För man hade lämnat elden på obevakad på natten. Taib. Så, och det här går tillbaka till den qa'idan inom fiqh som vi har nämnt förut. Sedd och dara'i. Att man stänger dörren till det som kan leda till ont. Att ha ett ljus tänt i sig själv är halal, eller hur? Men om din sömn och att du försummar och lämnar det obevakat kan leda till en olycka, då är det bättre att man stänger den här dörren. Taib. Ja. Och det finner man, mashallah, hur islam också värnar om människans bästa. Och förbjuder allting som är skadligt och allting som leder till skada. Nästa kapitel. Bab at-tayammuni bil-matar. Kapitlet om at-tayammun bil-matar, med regnet. Och at-tayammun betyder här att söka baraka. Och det är motsatsen till at-tatayyur. At-tatayyur är skrock. Taib. Och här berättas det från Ibn Abbas, eller från Ibn Abi Mulaika, som sa att Ibn Abbas, när det regnade, brukade säga till sin tjänsteflicka: ta ut min sadel och ta ut mina kläder. Yani, och låt regnet falla på dem. Och så läste han Allahs uttalande: wa anzalna mina sama'i ma'an mubaraka. Och vi har sänt ner välsignat vatten från himlen. Surat Qaf, vers 9. Ja. Så vad hände här? Ibn Abbas radiyallahu anhuma, när det regnade, brukade säga åt hans tjänsteflicka att ta ut hans kläder och hans sadel för att låta regnet falla på dem, så att de skulle bli blöta av regnvatten. Och så läste han versen: wa anzalna min as-sama'i ma'an mubaraka. Och vi har sänt ner välsignat vatten från himlen. Så, och det här på arabiska kallas för tabarruk, att söka baraka. Och det är någonting som är tillåtet i islam, att söka baraka från de sakerna som Allah har gjort välsignade. Inte från saker som kanske, eller som folk har fått för sig är välsignade, men det saknas ett konkret bevis. Taib. Och vi har nämnt tidigare i hadith 571, kapitlet om den som söker baraka, eller den som ge sig ut i regnet i början av regnet. Och där nämnde vi hadith Anas radiyallahu anhu, där han sa att det regnade på profetens tid alayhi salatu wassalam. Och då så tog profeten upp sin thawb alayhi salatu wassalam, så att regnet föll på honom. Men han fick regnet på sig, på kroppen. Och då så sa man: varför har du gjort detta? Och då så sa han: för att den kommer, eller den har precis varit nära min herre. Taib, den har precis varit nära min herre. Ja. Och det här som Ibn Rajab säger, att tamattur som det heter, det är att en person söker att få regnet på sig genom att stå i regnet. Ja. Och det här finns i flera hadither. Och som Al-Qurtubi säger, det är att genom att söka baraka från regnet. Och söka listishfa, söka medicin för det här välsignade vattnet. För att Allah subhanahu wa ta'ala har kallat regnet för rahma och mubarak. Och tahuran, och att det är renande. Och Allah har gjort regnet till en orsak till liv. Så alla dessa hadither tyder på att det är sunna när det regnar, att man låter regnvattnet falla på en. Har man en mussa på, ta av dig mussan. Har du luva på dig, ta av dig luvan. Inte att du skyddar dig från regnvattnet, få regnvattnet på dig. Taib. Och sen, jag vet inte om det är iskallt, det kan leda till sjukdomar eller någonting. Allah alam, det vet jag inte om. Det är en annan femma kanske, men i alla fall i varma länder så är det väldigt skönt med regn. Och det är då sunna att låta regnet falla på en. Taib, för att regnvattnet är välsignat. Och det är tillåtet att göra tabarruk, att söka välsignelse från regnvattnet. Taib, att du tar regnvatten i händerna, gnuggar det i ansiktet, gnuggar det på händerna. Eller att du samlar det, om du har någon form av system som samlar regnvatten, kan du läsa Koran på det, dricka det. En person som är sjuk, en person som har seher, ein, onda ögat och liknande, så är det gärna ett väldigt starkt vatten, som zamzam igen, det är välsignat vatten. Har man inte tillgång till zamzam kan man använda regnvatten för rukya.
Kallas det också rukya om man skulle göra så?
Ja, det är rukya att läsa Koran på vatten. Även om du kör vatten, om du läser Koran på det här vattnet, det är rukya. Men det finns ju bättre vatten. Det här är kranvatten. Och så finns det zamzamvatten som är det bästa vattnet på hela jorden. Sen finns det också regnvatten som också är välsignat. Taib. Så att det är sunna då att söka baraka från regnvattnet. Och det kallas då för tabarruk. Och just när det är regn, då kallas det för tamattur. Att man då låter regnet falla på en. Nå. Och här är också en annan viktig fråga som är värd att belysa. Det finns vissa dajjalin i Sverige som försöker få det att framstå som att man kan göra tabarruk från lite allt möjligt. Som vissa sufister säger att man kan göra tabarruk från sina shuyukh, från folk som är från profetens släkt och så vidare. Sufi shuyukh, och man kan göra tabarruk från det som de har ägt. Man kan göra tabarruk från träd eller gravar och liknande saker. Och det här är en innovation, det här är en bidda som saknar grund. Ingenting som har grund i Koranen och Sunna. Och ingenting som Salaf sysslade med. Att de gick till varandra och strök på Abu Bakr. Eller strök på Abu Bakrs hus. Eller strök på Abu Bakrs kläder. Det här är en innovation som saknar grund i islam. Nej, det är tillåtet att göra tabarruk från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Det är tillåtet. Och från det han har ägt. Men ingenting av det han har ägt finns kvar idag, vad vi vet. Med en autentisk berättarkedja. Taib. Och att göra tabarruk från andra än profeten Muhammed a.s. saknar bevis. Och argumentet, det starkaste argumentet är att om det skulle vara tillåtet, varför gjorde då inte sahaba tabarruk från Abu Bakr? Finns det någon sufi-sheikh som är bättre än Abu Bakr? Finns det det? Som har mera baraka än Abu Bakr? Nej, man finns. Så om det skulle vara tillåtet, varför gjorde då inte sahaba tabarruk från Abu Bakr, som var den bästa människan i denna umma efter profeten Muhammed a.s. Vilket tyder på att om de inte gjorde det, så finns det inget gott i att göra det. Och att det inte ens är tillåtet i grunden. Det är inte sunna, utan det är en innovation och en bidda. Och det öppnar dörren till khurafat, det öppnar dörren till att folk halkar. Folk går till gravar och tar jorden, säljer jorden, stoppar jorden i vatten, dricker den, tror att de ska bli friska, går och stryker på de här sheikherna, ger dem pengar och yani saker som Allah måste an. Det är sjukt. Man ser såna här videos hur folk håller på. Det är galenskap, wallah. Junun. Må Allah skydda oss. Vi går vidare till nästa kapitel. Kapitlet att stänga dörrarna vid natten. Och där berättas det från Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, som sa till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa iyakum was-samar. Jag varnar er för samar. Men Sheikh Albani säger att det rätta ordet i hadithen ska vara as-sayr. Jag varnar er för att färdas efter att natten eller gatorna blivit tomma. Natten har blivit mörk så pass att gatorna blivit tomma. För ni vet inte vad Allah skickar för skapelser den tiden. Stäng era dörrar, försegla era tillbringare och täck era glas och släck era ljus. Nam. Denna hadith är sahih och där finns det vissa irshadat, vissa profetiska hänvisningar till vad man ska göra vid kvällningen. Och kvällningen som vi nämnt och kommer att nämna är den tiden då Allah subhanahu wa ta'ala yani låter shayatin sprida sig. Den tiden då shayatin trivs som bäst, då de förflyttar sig snabbast och då de sprids på jorden. Och som Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah säger så finner shayatin styrka i mörker. De älskar mörker. Och det är därför de är som värst på natten. Och därför alltid nästan när man förknippar ondska med en tid på dygnet, då är det nästan alltid natten. Vilken tid av dygnet är de kriminella mest aktiva? Det är på natten, eller hur? Vilken tid går folk och festar och dricker? Det är på natten. Vilken tid gör trollkaren sin magi? Det är på natten. På dagen det är svagt, det är djinnerna är inte lika aktiva och har inte lika mycket styrka. Och därför nämns det också, och han använder som bevis på detta, det här med att svarta hunden är en shaitan. Just svart, att de dras till mörker och finner styrka i mörker. Ja. Så här avråder profeten alaihissalam muslimerna från att färdas på natten. Och som vi kommer att nämna senare, gärna om det inte finns ett behov. Det är tillåtet om det finns ett behov. Du har ett plan som går 10 på kvällen. Inget problem. Men om det inte finns ett behov så är det bättre att färdas på dagen eller förmiddagen, eftermiddagen och så vidare. Och speciellt också förr i tiden då man färdades på ödemarken. Och ni vet ju, när man är själv i ödemarken, det är kolsvart, finns det självklart mera shayatin än vad det gör på en upplyst plats bland andra människor och så vidare. Och så sa han då al-illa, yani orsaken, för ni vet inte ma yabuthu Allahu min khalqihi, vilka från Allahs skapelser som sprids den tiden. Och så sa han stäng era dörrar. Stäng era dörrar, och det kommer nämnas i hadithen, och nämn Allahs namn. Och det här bevisar att det är sunna när man stänger sina dörrar på kvällen att man säger bismillah. Alla dina dörrar, inte bara ytterdörren, utan om du stänger en dörr i hemmet, säger du bismillah. För shaitan kan inte öppna en dörr som är stängd i Allahs namn. Yani han blir begränsad. Han kan inte förflytta sig i ditt hus från rum till rum, utan han fastnar någonstans eller kanske flyr från huset eller någonting. När man gör alla de här sakerna, man nämner Allahs namn när man kommer in, man nämner Allahs namn när man stänger dörrarna, när man går in i toaletten, när man dricker, när man äter. Alla de här sakerna, vilket gör att shaitan blir begränsad. Han blir svag och han blir hjälplös i ditt hem. Och sen så nämndes det som vi också indikerade på i förra lektionen, att man ska täcka sina tillbringare, sina glas, försegla sina tillbringare, knyta igen de här skinnsäckarna med vatten och liknande. Ja, ni stänga och täcka till de här sakerna. Kommer ni ihåg varför? Vi nämnde 3 orsaker till varför man ska täcka sina tillbringare på natten eller vid kvällningen. Vi nämnde 3 orsaker. Ja? Shaitan?
Men jag har inte varit i lektionen i vårat land, de säger att shaitan kommer och använder.
Precis, precis. Det är en illa, en orsak att shaitan kan nyttja de här sakerna. 2. En sjukdom som sprids en gång om året. Kryp och smuts. Kanske 4 orsaker. Kryp och smuts. Speciellt det är mörkt, dålig belysning eller ingen belysning. Det finns insekter, skorpioner och liknande. Alltså, täcker man sina tillbringar, det är fräscht. Bevarar maten och skyddar maten och drycken. Ja. Nästa kapitel باب ضم الصبيان عند فورة العشاء. Kapitlet om att ha barnen nära vid början av Isha, yani början av natten, början av kvällen. Där berättas det också från Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, där han säger att profeten alaihissalatu wassalam sa: Kuffu sibyanakum, håll in i era barn tills det att början av natten har försvunnit. Och så sa han: Sa'atu tahabu ash-shayatin, yani den tiden då ash-shayatin sprids och de är som mest energiska eller mest aktiva. Och denna hadith är också sahih. Så att när det är maghrib, det är exakt den tiden då man ska ta in sina barn. De ska inte vara ute och leka den här tiden vid maghrib. Men som vi nämnde förra lektionen, efter Isha-tiden har gått in, då är det lugnt igen. Då kan de, yani, det är inte lika farligt, Taib, som Sheikh Uthaymeen nämner. Men just tiden vid maghrib ska de inte vara ute och leka. De ska inte vara ute och leka vid maghrib, utan du tar in dina barn. Och då säger här ulema, yani småbarn. Alltså inte så här ungdomar, eller, utan yani småbarn som är lätta offer för shaitan. För det har nämnts i vissa hadithar: fa'inna lil jinn intisharan wa khatfa, yani de sprider sig den här tiden och de, yani isti'la, yani de typ, vad säger man, typ tar över, eller de, yani ger sig på folk, speciellt barn den här tiden. Och här som Sheikh Abdurrazak nämner också att vissa barn ibland blir sjuka. De blir drabbas av någonting. Skräck, blir lite konstiga. Just kanske för att de är ute den här tiden. Och lämnas varenda kväll ute och springer på gatan. Jag vet inte om man har sett i vissa länder. Det finns här också. Hela tiden vid maghrib, eller hela dygnet. Vissa barn är ute hela tiden. Och gör, springer på gatan och hit och dit. Ta in dem i maghrib. Den här tiden är inte en bra tid för barnen att vara ute och leka. نعم. نستا كابيتل باب تهريش بين البهائم. كابيتلت att ägga upp mellan djur. Och där berättas det från Leith, från Mujahid, från Ibn Umar, som sa att han ogillade att man hetsar upp mellan djur, eller äggar upp mellan djur. Den athar från Ibn Umar, där han då ogillar, och när man nämner ordet kareh hos salaf, så betyder det ofta förbjud eller ett förbud. Ordet makroh hos oss är något som klassas som ogillat. Men hos salaf finner man flera hadither och indikationer på att någonting som de ogillar kan vara något som de förbjuder. Något som är haram. Så det används som en synonym på haram. Och då får man kolla, yani, sammanhanget. Och vad är det här som Ibn Umar förbjuder? Jo, att ägga upp mellan djur. Och jag vet inte om det finns något namn, men ni vet vad jag menar. Den här, en djurfight. Tupp, vad heter det? Ja, tuppfäckning, ja. Tuppfäckning eller två bockar eller liknande. Och få dem att bråka mot varandra. Vissa gör det för nöjes skull. Vissa gör det för att satsa pengar. Och så vidare. Och det här är haram i islam. Allah subhanahu wa ta'ala skapade inte djuren för att, yani, förtrycka dem på det här sättet. Allah skapade djuren för oss för att vi ska nyttja dem. Antingen rida på dem, använda dem till jordbruk, mjölka dem eller slakta dem och äta från dem, använda pälsen och liknande saker. Men inte såna här, yani, onödig djurplågeri. Det här är inte tillåtet i islam. Islam är lite tillåtet att göra orättvisa mot någon. Ni vet ju kvinnan som gick in i helvetet på grund av en katt som hon inte behandlat rättvist. Hon lät den inte jaga och hon gav den inte mat. Och den dog av svält. Och hon fick då straffet att hon fick gå in i helvetet på grund av en katt. Så islam tillåter inte att man förtrycker någon. Det är inte tillåtet att förtrycka någon i islam. Och det här är också en total idioti. Och endast en ond människa står och njuter av att få djur skada varandra. Det är ingen frisk människa som är normal i huvudet njuter av någonting sånt. Eller det man ser i Spanien, det här tjurfäckning. Det är sjukt. Vem går och kollar på sådana saker? Stackars djur, eller hur? Subhanallah. Så det här är inte tillåtet i islam. Utan islam ska man yani behandla djuren på bästa sätt. Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Behandla allting på bästa sätt. Till och med om man dödar djuret, vilket är det sämsta man kan göra mot ett djur, så ska man göra det på bästa sätt. Med en vass kniv, inte slakta djuret framför andra djur, inte släpa djuret till döden och så vidare. Utan mashallah, man gör det på bästa sätt. Och då profeten alaihissalam såg en, jag tror det var en kamel eller en åsna som han hade brännmärkt i ansiktet. Så sa han, må Allah förbanna den som har gjort det här. Det är inte tillåtet att skada djuren på det här sättet. Samma sak, kamelen som vägrade arbeta, som profeten alaihissalam gick till, och sen fick han information från kamelen att hans mästare eller ägare överbelastade honom med arbete. Han fick varken vila eller äta eller dricka, utan jobba hela tiden. Och det är också ett mirakel att kamelen var trotsig. Och profeten alaihissalam går till honom privat och han får den här informationen från en kamel, subhanallah, och går tillbaka och skäller ut ägaren. Och det visar sig att allting stämmer, som kamelen sa. Subhanallah. Så mashallah, islam är religionen av al-adl och av yani rättvisa och rahma. Och här också en fejda. Det är förbjudet att göra tahrish mellan djur. Tahrish, att ägga upp, hetsa upp situationen, vända folk mot varandra eller djur mot varandra. Tahrij, okej? Det är haram att göra mellan djur. Mellan två tuppar. Vad tror ni då islam säger om att göra tahrij mellan två muslimer? Halal eller haram? Ännu värre, eller hur? Ja. Och det är som du har nämnt i hadithen, min amali shaitan. Du har nämnt i hadithen, tror det är sahih muslim, att shaitan har tappat hoppet att dyrkas på arabiska halvön. Men han är nöjd med det som är lägre. Bittahrij beinakum. Att göra, yani, ägga upp mellan muslimerna. Så att göra fitna mellan dem. Sprida skvaller, bråk, rykten. Hetsa upp situationer mellan dem. Så att de börjar tjafsa, bråka, lyfta vapen mot varandra. Bojkotta varandra och liknande. Så det här är absolut inte tillåtet. Det är samma sak där, endast en sjuk människa gör någonting sånt. Utan en muslim eftersträvar alltid att uppnå el-ulfa, yani kärlek, barmhärtighet och yani att stärka banden mellan muslimer, inte att splittra mellan muslimerna som alla är bröder. Nästa kapitel, kapitlet om hundens nubah. Vad heter det på svenska? Skall. Skall blir det, tror jag. Och åsnans skri. Är när hunden skäller och när åsnan skriar. Och där berättas det från Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, från profeten alayhi salatu wassalam, att han sa, gå ut mindre vid mörkningen, eller då det börjar bli mörkt. För det är den tiden då djuren sprider sig. Så den som hör en hund skälla eller en åsna skria ska söka skydd hos Allah från en shaitan ar-rajim. För de ser vad ni inte ser. Och i hadithen efter, som också är från Jabir, så sa profeten alaihissalam, om ni hör hunden skälla eller åsna skria på natten, så ska ni söka skydd hos Allah. För de ser vad ni inte ser. Och stäng era dörrar och nämn Allahs namn över dem. För shaitan kan inte öppna en dörr som är stängd. Och nämn Allahs namn. Och stäng era tillbringare och skålar. Och stäng era yani säckar med vatten och liknande. Ja, och sen hadithen efter likadan. Där också gå ut mindre vid mörkret. För det finns en skapelse som sprids den här tiden. Och om ni hör hunden skälla eller åsnan skria, så sök skydd hos Allah från shaitan. Ja, tre hadither som tyder på ungefär samma sak. I den första hadithen så säger profeten alaihissalam att gå ut mindre vid kvällningen. Aqillu. Aqillu al-khuruj. Och det här som ulema nämner indikerar på att det inte är haram att gå ut när det är mörkt. För han sa gå ut mindre. Om det skulle vara förbjudet skulle han säga gå inte ut. Jag förbjuder dig från att gå ut. Men aqillu, yani, gå inte ut om det inte finns ett behov. Om ni inte måste gå ut vid kvällningen. Och så nämnde profeten alaihissalam att det finns de här skapelserna, yani jinner och shayatin och liknande, som sprider sig just vid de här tiderna. Och sen i haditherna att om ni hör hunden skälla eller ni hör åsnan skria på kvällen, så ska ni söka skydd hos Allah från en shaitan rajim. För de ser vad ni inte ser. Taib. Här finns vissa fawaid. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen sagt att vi inte ser shaitan. Vad säger Allah azza wa jalla? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Att shaitan och hans parti, hans qabila, de ser er från en plats där ni inte ser dem. Och därför säger Imam Shafi'i att den som påstår att han har sett shaitan ljuger. Han är kaddab. För Allah säger att de inte kan, ni inte kan se dem. Men då säger vissa ulema yani man kan se dem i en annan skepnad, men inte i hans riktiga skepnad. Taib. Men när de tar form och så vidare, så finns det bevis på att man kan se dem. Wallahu alam. Men generellt så alhamdulillah så kan vi människor inte se ash-shayatin och jinner. De ser oss men vi ser inte dem. Men det finns då två sorters djur som kan se dem. Och det är hundar generellt. Och åsnor. Hundar och åsnor kan se ash-shayatin. Och då säger här ulema i deras riktiga skepnad. Eller om de tar en annan skepnad. Alltså båda. Om de kan se dem i deras riktiga skepnad. Eller i någon annans skepnad. Så vad gör de då? Då börjar de att skälla. Och de åsnan börjar då att skria, göra det här ljudet ifrån sig. Så om man är i närheten och man hör detta, så ska man söka skydd hos Allah från shaitan ar-rajim. Säga a'udhu billahi min shaitan ar-rajim. Taib. Om du hör detta. Och den andra hadithen bevisar att det här är begränsat till kvällen. Gärna inte om du hör en hund skälla på dagen. Wallahu alam, för hadithen nämner då att den som ser detta på kvällen, och just att det är den tiden då shayatin sprids. Taib. Så då söker man skydd hos Allah från shaitan rajim. Och i vissa hadither som Ibn Hajar nämner, nämn Allah och sänd salat över profeten alaihissalatu wassalam. Kan man också göra om man hör då hunden skälla eller åsnan skria på natten. Och sen så nämndes det här med att man ska stänga dörrarna och nämna Allahs namn, för shaitan kan inte öppna en sådan dörr. Så tänk på det hemma. Jag tror det är en sunna som många av oss försummar och inte praktiserar. Vem tänker, ja, nu är det Maghrib, går runt och stänger dörrarna och säger bismillah. Jag tror inte många av oss gör det, men en enkel sunna som är kärla skyddade och dina barn från dessa oönskade gäster. Och som Sheikh Abdurrazak också säger, det här med att låsa dörrarna skyddar också från yani andra oönskade gäster, alltså tjuvar och liknande. Skydda sin familj genom att låsa dörren. Nah. Nästa kapitel.
Om man hör tuppengala. Där berättas det från Abu Huraira att Rasulullahi alaihi salatu wassalam sa, om ni hör tuppengala på natten så har den sett en ängel. Så be Allah om hans goda. Och om ni hör åsnan skria på natten så har den sett en shaitan. Så sök skydd oss Allah från en shaitan. Nah. Här har vi totala motsatsen. Tupparna ser änglar. Tupparna ser änglar. Och hunden och åsnan ser jinner. Så om man hör tuppengala, så sa profeten alaihissalam här, så be Allah om hans goda. Och då säger här ulema, i hopp på att änglarna ska göra ta'min, de ska säga amin på din dua och din istighfar. Kaif? Yani, du hör tuppengala, då tyder det på att det har kommit änglar, änglar av rahma i närheten. Och vad gör man då för någonting? Då gör man dua. Varför? För när du gör dua och ber om det goda, så säger änglarna amin till din dua. Och då finns det större chans att den blir besvarad. Okej? Okay. Mashallah, så man ska passa på att göra mycket dua när man hör tuppengala. Och han säger också Sheikh Abdurrazak en fa'ida. Han säger att den här hadithen är ett starkt bevis på tawhid. Hur? Va? För att när tuppen galar kommer änglar. Och profeten alaihissalam, han sa inte och be änglarna om det ni vill ha. Utan be vem? Be Allah. Fas'alullah. Be Allah om det ni vill ha. Och änglarna gör ta'min. Så även om det finns rättfärdiga änglar eller någonting i närheten, vi gör inte dua till dem, utan vi gör bara dua till Allah azza wa jall. Ja, tupparna har en tendens att ofta gala just på morgonen. Som det också har nämnts i vissa hadither, att de väcker en till bönen. De mashallah, de är bra för de väcker en till bönen. Och det är ajib i länder där det finns mycket tuppar. Det är vid fajr, subhanallah. Det är nästan omöjligt att försova sig till fajr. Tayyib. Nästa kapitel. Bab al-Qa'ila. Kapitlet om al-Qa'ila. Och al-Qa'ila är det som vi känner till som al-Qailula. Yani en tupplur. Power nap. Siesta. Qailula. Och det här är någonting som är sunna, som profeten Muhammad alayhi salatu wassalam har uppmanat till. Han sa qilu. فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تَقِيل. Sov på dagen, ta en tupplur. Före shayatin, tar inga tupplurar. Och den hadithen säger Sheikh Al-Bani att den är hasan. Den finns i At-Tabarani i Al-Awsat. Så det är sunna att ta en tupplur på dagen. Och mashallah, när man satt och kollade lite på internet, så finns det mycket forskning kring ämnet faktiskt. Just det här med att ta en tupplur och nyttan som finns i att ta en tupplur. Och qailula är före eller efter dhuhr. Före eller efter dhuhr. För att sahaba hade den tendensen, eller den vanan, att påbörja sin dag efter fajr. Påbörja dagen efter fajr. Då gick man till arbete. Och gör man det som vid dhuhr, då är man väldigt trött. Efter att ha jobbat 6 timmar i värmen, då behöver man vila lite. Taim, före eller efter dhuhr. Så att de brukade göra qailula. Och en annan faida, en annan nytta, det är att ulema säger qailula behöver inte vara att man sover. Det kan vara att du bara lägger dig på sängen. Du vet, ibland du bara lägger dig 2 minuter på sängen. Det är också en qailula. Vad är beviset på det? Allah subhanahu wa ta'ala säger وَأَحْسَنُ مَقِيلَ. Om folket i paradiset. Att de kommer att ha en bättre vila. Folket i Jannah. Vad är beviset på att Det är inte att ha med sömn att göra. Precis, det är ingen sömn i paradiset. Alla kallar det för makila. Det är kailula. Trots att de inte sover. Så att bara ligga och vila, det är en form av kailula. Okej. Okay. Och subhanallah, när man kollar på internet det här med forskning kring nyttan i att ta en tupplur, så finner man ord som till exempel att den ökar en prestationsförmåga, vilket i sin tur leder till att risken för olyckor minskar, alltså en person som arbetar till exempel. Man blir mer alert, bättre kreativitet, minskar. Den hjälper också ens minnesfunktioner. Den har också fysiska, psykiska nyttor. Gör att människan mår bättre. Återställning av systemet, alltså kroppen. Och de säger också att den som konstant, alltså han brukar alltid göra kailula, har en bättre eller har lägre grad av stress. Och den som har lägre grad av stress har mindre risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Det ger också bättre inlärningsförmåga, bättre minne. Och det är många, många nyttor i alla fall som finns. Och därför till och med vissa innovativa arbetsplatser har infört det här att de har ett vilorum. Där personalen får gå på lunchen och gärna vila. Halvtimme, 10 minuter, 20 minuter, timme eller någonting sånt. För att de ska vara mer kreativa och prestera bättre på jobbet. Ja. Så, och det här är, behöver vi egentligen inte, forskning. Men vi vet att allting som islam har kommit med är bra. Och sen om det finns forskning, det är bara bra. Det stödjer det som vi redan visste. Allting som Allah Azza wa Jal och hans profet har uppmanat till är bra. Även om vi inte vet nyttan och visheten bakom det. Och allting som har förbjudits i islam är dåligt. Även om vi inte vet faran eller skadan bakom det. Taib. Så kailula är då någonting som är sunna. Som vi nämnde i hadithen. Och författaren nämner här några hadither. Bland annat så nämner han från Abu Sa'ib, från Umar, som sa att folk satt ibland framför Ibn Mas'uds hus, folk från Quraysh, och då middagen började att gå in, så sa han Qumu, yani ställer upp, yani gå och vila, för vad som finns kvar eller den här stunden är för shayatin. Och varje person han gick förbi, yani sa han, ställ dig upp, yani gå typ och vila. Ja. Ja. Och sen i alla fall, hadithen fortsätter, han träffade en poet som läste poesi och så vidare. Men en shahid från hadithen är att Ibn Mas'ud då brukade yani beordra folk att gå hem och göra kailula. Och säga att yani, de enda som inte gör det är shayatin. Så han gick förbi folk och sa gå och vila, gå och vila, gå och vila. Och så vidare. Ja, självklart. Men han var på väg själv till att vila. Och det nämns också här att Umar radiallahu anhu brukade gå förbi vid middagen eller innan middagen och säga Qumu faqilu, ställ er upp och gör eller gå och gör qailula, för vad som finns kvar av dagen är till ash-shayatin. Och sen berättas det också från Anas som sa att de brukade göra salat al-jumma och sen göra qailula. Och i vissa andra hadither att de brukade be jumma tillsammans med profeten alayhi salam och sen gå hem och göra qailula Och de brukade inte heller varken sova eller äta före Jumma, utan de gjorde allt det här efter. Och då säger ulema, det här tyder på att sahaba hade vanan av att göra qailula före dhuhr. Yani, de vanliga vardagarna. Det här var det vanligaste och kändaste. Att man gör qailula före dhuhr. Den tiden det som varmast. Förutom Jumma. Där brukade de gå till fredagsbönen tidigt. Som det har nämnts i flera hadither. Dygden av att komma tidigt till fredagsbönen. Och att be så mycket Allah Azza wa Jalla har bestämt att man ska be. Tills imamen kommer. Och sen efter fredagsbönen så gick de då hem och vilade och åt. Så det här är också något som bevisar att qailula kan vara både före dhuhr och efter dhuhr. Taib. Ja, och sen så berättar författaren från Anas som sa att folket i Medina hade en dryck då alkohol blev förbjudet. En dryck som de tyckte väldigt mycket om, som var gjord av dadlar, wal busur, en i vissa frukter och liknande. Och det här är Allah alam nebid. Nebid är när man lämnar frukt i vatten över natten och då blir det på morgonen som en juice. Det är som en fruktjuice. Men om man lämnar den för länge så blir det alkohol. Speciellt i värmen. Sötma och vatten som jäser blir då till alkohol. Och Anas brukade vara en person som gav dryck till sahaba. Och en dag så var de hos Abu Talha. Och då så gick en man förbi och sa att alkohol har blivit haram. Och då så sa de inte ens mätte, när. Så att de skulle bekräfta eller någonting sånt. Och då så sa de bara direkt, ja Anas, häll ut det. Men, och sen i alla fall så hällde Anas radiallahu anhu ut alkoholen. Och då så thumma qalu inda Sulaym. Ja, nej, de stannade kvar hos Sulaym tills det blev lite kallare. Och de tvättade sig. Och sen så fick de parfym av Sulaym. Och sen så gick de till profeten alaihi salam. Och då så fann de att den här informationen var exakt som det hade kommit till dem, att alkohol hade blivit förbjudet. Och då så sa Anas att ingen drack alkohol efter detta. Naam. Naam, thumma qalu afwan. De översatte fel här. Anas hällde ut alkoholen och sen vilade folket hos Sulaym. Ordet qalu betyder ju att man säger, men betyder också att man vilar. Kan ha två betydelser. Och det är det som är shahid från hadithen, att de vilade hos Sulaym tills det blev svalare. Och då tvättade de sig och sen så gick de då till profeten alaihissalam och de fann att alkoholen blivit haram. Och den här hadithen bevisar hur snabba sahaba var i att ge gehör till de islamiska påbuden och förbuden. Att de inte väntade, utan haram, haram. De sa inte, men kanske vi kan spara, eller kanske vi kan sälja, eller kanske vi kan... Utan direkt, alkohol är haram. De sa, häll ut det direkt. Och den här hadithen använder också ulema som bevis på när sahaba hällde ut alkohol på gatorna i Medina. När det blev förbjudet. På att alkohol inte är najis. Det finns ikhtilaf i frågan om alkohol är najis eller inte. Om det är orent eller inte. Det är haram, det är vi överens om. Att dricka. Men är det najis eller inte? Där finns det ikhtilaf. Och inshallah, den korrekta åsikten är att det inte är najis. För om det skulle vara najis så skulle sahaba inte hälla ute på Medinas gator. Varför? För det är islam, inte haram, det är inte halal i islam att smutsa ner gatorna där folk går. Profeten alaihissalam, han sa: akta er för de två saker som gör att man blir förbannad, att uträtta sina behov i eller på gatorna eller där folk tar skugga och så vidare. Det är haram i islam att urinera och så vidare på gatan. Och då skulle det också vara haram i islam att hälla ut alkohol om det var najis på gatan. Taib. För folk skulle få det på kläderna. Så det används av vissa ulema som bevis på att alkohol inte är najis. Och de använder också som bevis att i grunden så finns det inget bevis på att det är najis. Och grunden i saker och ting är att det är rent. Tills det finns ett klart och tydligt bevis på att det är najis. Så sahaba i alla fall gav då gehör direkt och hällde ut alkoholen. Och hadithen är också ett bevis på ett tadarruj, yani att islam kom i faser. Förbuden kom inte på en gång. Att allt som är haram blev haram på en gång. Utan det kom i faser så att folk lättare skulle kunna ta åt sig. Ni vet, alkohol var i början av islam tillåtet. Och sen var det bättre att inte dricka. Sen skulle man inte dricka när man bad. Och sen fick man inte dricka överhuvudtaget. Så att det kom i maratib, yani det kom i olika faser. Allah azza wa jalla säger i Koranen: ya ayyuha alladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara. Troende, kom inte till bönen i ett berusat tillstånd tills ni kan skilja på vad ni säger. Yani, de fick dricka efter Isha till exempel. Förstår du? Eller dricka efter Fajr. Så att ruset försvinner. Och sen kan de gå och be yani nästa bön när ruset är borta. Men inte att man dricker innan bönen och kommer fullt till bönen. Nästa kapitel. Bab Naum Akhir Nahar. Kapitlet om att sova i slutet på dagen. Yani innan Maghrib. Kan man göra qailula då? Ja? Eller makro? Ja? Efter Isha. Vi talar här om innan Maghrib. Efter Asr. Och vissa kallar det för qailula. Inte qailula utan qailula. Det berättas här från Ibn Abi Layla, från Khawat Ibn Jubair radiyallahu anhu, som säger att sova i början på dagen är khurqun, yani jahl. Och att sova i mitten av dagen är khulqun, yani någonting nobelt. Och att sova i slutet på dagen är humqun, idioti. Taib. Och liknande berättas också från Abdullah bin Amr ibn al-As radiyallahu anhum ajma'in. Men Abdullah bin Amr förklarar, han säger varför det är dumt att sova i början på dagen. För att det är den tiden på dygnet eller på dagen då man ska söka försörjning. Och varför är det bra att sova på mitten på dagen? För som vi sa den tiden då, shayatin inte sover. Och att ulema nämner också, och det glömde vi, den islamiska nyttan med qailula. Det är att man samlar kraft för resten av dagen. Och den som jobbat hårt och vilar på dagen kommer att kunna vakna upp och be på natten. Till skillnad från en person som jobbar från 6 på morgonen till 6-7 på kvällen. Utan att vila. Han kommer sova som en sten. Och kanske inte kommer kunna vakna upp och be qiyam al-layl. Eller kanske till och med missa fajr. Så att den här middagssömnen hjälper människan. Taib. Och att sova i slutet av dagen är idioti. Och då så sa Abdullah ibn Amr, yani han sover och missar bönen. Taib. Så här är det viktigt att förstå hur sahaba, vad de hade för slags yani dagsschema eller vad man ska säga. Rutiner. Att de vaknade och bad salat al-fajr. Och ingen av dem gick typ och sov. Att sova efter fajr fanns inte. Taib. Utan de var vakna efter fajr. Och gick och arbetade. För profeten alaihi salam, han sa: Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Och Allah välsignar min umma i dess första tid. Så den tiden är mubarak, den är välsignad. Man ska ta vara på tiden efter fajr. Och därför brukar man, som araberna säger i hikma, att dagen är som en kamel. Om du har kontroll över dess framdel, alltså vad säger man, nosen eller ansiktet, så har du kontroll över resten av kamelen, dess bakdel. Och samma sak med dagen. Yani som du påbörjar din dag kommer du också avsluta din dag. Och därför säger jag att Ibn al-Qayyim säger att dagens morgon är dess ungdom och dagens kvällning är dess ålderdom. Och den som lever någonting som en ungdom kommer också dö på samma sätt, eller han kommer avsluta sin sak på samma sätt. Genom vad menas med detta? Att den som börjar dagen sovandes slutar också dagen sovandes eller trött och lat. Men den som börjar dagen energisk, pigg, jobbar och sen tar en liten power nap på dagen och sen mashallah jobbar resten av dagen, kommer vara pigg över dagen. Men idag, tyvärr tvärtom, folk fajr och sen springer tillbaka till sängen bara för att sova så mycket som möjligt. Och namn i Sverige, det kanske inte kan vara lätt att vara vaken efter fajr när fajr är 2 på morgonen på sommaren. Men yani, när det är under normala förhållanden, som till exempel nu, fajr är vid 6-7, då är det sunnat att vara vaken och påbörja sin dag. Yani. Hänger ni med? Namn. Så han säger då att det är typ okunskap att sova i början på dagen. För man går miste om det här goda, eller baraka. Och det är bra att sova under middagen. Och det är dumt att sova på eftermiddagen. Gärna innan maghrib. Och då specifierar den andra sahabin just med att personen sover och missar bönen. Det här är inte bara dumt, det är idioti, det är haram. Att en person går och lägger sig 20 minuter innan maghrib och han är jättetrött. Och sover och kanske vaknar efter Aisha. Det är inte bra. Men han nämner Sheikh Abdurrazak att om det finns ett behov av att vila efter asr så är det i grunden tillåtet. Så länge man är säker på att man inte missar bönen eller någonting annat. Taib. Och det finns en hadith som förbjuder att man sover efter asr. Och det är den som många människor känner till. Men den hadithen är daif. Och i den hadithen så berättas det att den som sover efter asr och förlorar förståndet ska bara skylla på sig själv. Har ingen annan än sig själv att skylla på. Men den hadithen är daif och utgör inget bevis. Och samma sak här. Vad denna sahabi, eller dessa två sahaba säger, är inte heller ett bevis. Du kan inte komma och säga att det är makro att sova efter asr. Om du ska säga att det är makro, då måste du ha en koranvers. Du måste ha en hadith. För sahaba är inga lagstiftare. Taib. Utan de talar här om, och också mer specifikt, och talar om en person som försover sig för bönen. Och det är vi alla överens om att det är fel. Yani. Det får man inte göra i islam. Men att du säger till någon idag, nej, sover inte efter asr, det är haram eller det är makro. Eller? Då måste du ha ett bevis. Hänger med? Så att det är tillåtet. Men den bästa tiden för qailula är middagen. Men till exempel nu på sommaren, vad händer när en person kommer hem från jobbet 5? Det är ramadan till exempel. Maghrib klockan 10. Får han inte vila? Klart han får vila. Det är halal. Han kan inte vila under dagen. Han har inte den möjligheten. Och för att kunna vara vaken till maghrib och sen isha och sen taraweh och sen kanske suhur, khalas. Det är klart han får vila. Så att varje situation har sina omständigheter. Man måste kolla på utifrån varje individ och situation och tid och plats som han bor på. Taib. Men generellt så är det inte den bästa tiden för qailula. Alltså innan maghrib. Sista hadithen för idag. Bab al-ma'daba. Eller al-ma'duba. Kapitlet om en bjudning. En ma'duba är en bjudning som är spontan. Jag säger, kom hem till mig och ät. Kom och ät kvällsmat hos mig ikväll. Det är en ma'dhuba. Okej. Okay. Är det sunna? Att bara bjuda folk spontant. Kom och käka. Jag bjuder. Är det sunna? Ja? Nej, det är sunna. Det är mashallah något som leder till ett ta'akhi, yani ett starkt brödraskapet. Som ni också vet att den bästa av sadaka och de bästa av folk är de som matar andra människor. Eller hur? Och här berättas det från en Nafi där man frågade honom om Ibn Umar radiyallahu anhuma brukade ha dessa spontana bjudningar. Och då så sa han lakinnahu. Han, yani, men han brukade. Och då så är det här som att det finns någonting underförstått som Sheikh Abdurrazak nämner, yani ja. Och så nämner han en berättelse. Ett exempel på hur han brukade bjuda folk. Lakinnahu. Han brukade. En kamel till honom, typ man slaktade en kamel. Jag tror den bröt något ben eller någonting, så man slaktade den. Och då så sa Abdullah bin Umar uhshuru alayhi al-Madina. Yani bjud folket i Medina. Bjud folket i Medina. Och då så sa Nafi, ja Abba Abdillah, ja och ja Abba Abdurrahman. Till vad? Du har inget bröd. Det är bara en kamelkött. Ingenting till. Och då så sa Abdullah bin Umar, Allahumma lak alhamd. Alhamdulillah. Här är al-uraq, yani ben och sky, eller buljong. Eller han sa, här är buljong och ben. Den som vill äta, för man sha akal. Och den som inte vill äta, behöver inte komma. Och där slutar hadithen. Så att den bevisar att sahaba brukade yani bjuda folk. Att det här är något som är sunna. Och att man också på sahabas tid inte hade det här takalluf. Att man överdriver och man gör det svårt för sig själv. Idag när folk hör ordet bjudning, de tänker på ett projekt. Alltså Willis, laga mat, fixa mat, städa. Och det är det värsta projektet, eller hur? Ska bjuda folk, det kommer ta hela dagen, flera timmar, det kommer kosta flera tusen. Det kan vara något simpelt. Du bjuder folk på lite dadlar, lite bröd, du bjuder folk på... Det är någonting enkelt. Häng med. Här, han bjöd på vad? Kamel. Kamel, man slaktar den, man kokar den. Allas. Kamelkött och buljong. Inte ens bröd, ingenting. Idag, du vet folk, finns inget bröd, finns inget ris, finns ingenting. Folk är knas, eller hur? Vad är det här för någonting? Men här, vad säger Abdullah bin Umar? Han säger, alhamdulillah. Allahumma lakal hamd. Han tackar Allah azza wa jal för den här fina maten. Kamel. Med buljong. Och många idag har bättre mat, äter allt möjligt och tackar inte Allah. Så man ska tacka Allah Azza wa Jal. Till och med Allah Azza wa Jal tycker om att tackas för ett glas med vatten. Som har nämnts i hadithen. Du säger alhamdulillah för ett glas vatten. Så du äter kamelkött, alhamdulillah, äter lammkött, äter koskött. Alhamdulillah, äter en brödbit. Alhamdulillah. Ja. Ha?
Idag äter fisk.
Ja, du äter idag som han har lyx, vi äter vad vi vill. Allah al-Mustan. Allah al-Mustan. Och sen så säger han att den som vill komma, han kan komma. Den som inte vill komma, han behöver inte komma. Det är fritt. Men i alla fall, han brukade då bjuda. Han brukade bjuda på mat. Al-Ma'dhuba. Och den här ordet, Al-Ma'dhuba, finns i en hadith i Bukhari som jag tänkte på. Jag tänkte bara avrunda med den hadithen. Den här bjudningen. En väldigt fin hadith. Där det berättas från Jabir ibn Abdillah som sa att änglarna kom till profeten alaihissalam då han sov. Änglarna kom till profeten alaihissalam i drömmen. Och så sa de till varandra att han sover. Och då sa vissa änglar, hans ögon sover men hans hjärta är vaket. Alaihissalam. Och då så ser änglarna till varandra att den här mannen har en liknelse. Det finns en liknelse relaterad till den här mannen. Och då nämner de sen den här liknelsen. Och de säger att liknelsen av den här mannen är som liknelsen av en man som bygger ett hus. وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُوبَ. Han bygger ett hus och gör en bjudning. Taib. Och han skickar en da'i. Han skickar en kallare, en person som ska bjuda in. De som accepterar inbjudan går in i huset och äter från bjudningen. Och de som inte accepterar inbjudan går inte in i huset och äter inte från bjudningen. Och då så säger änglarna, tolka den här liknelsen till honom så att han förstår sig på den. Och då så säger de sen att huset symboliserar paradiset i drömmen. Huset symboliserar paradiset i drömmen. Och den som kallar till huset är Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Så den som lyder Muhammed, han har lydit Allah. Och den som trotsar Muhammed sallallahu alaihi wasallam har trotsat Allah och Muhammed. Har trotsat Allah. Wa Muhammadun farqun bainan nas. Och Muhammed sallallahu alaihi wasallam skiljer mellan folk. Och där slutar hadithen. Så här i alla fall nämns ordet ma'duba. Eller ma'duba, den här bjudningen. Som då symboliserar i drömmen belöningen i paradiset. Må Allah azza wa jalla ge oss paradiset. Amin. Och gör oss från dem som besvarar profeten Muhammeds inbjudan till paradiset. Och vilken person skulle inte acceptera profeten Muhammeds inbjudan? Ja. Är det inte så? Vi skulle alla acceptera den. Och här har vi en inbjudan vart? Inte bara till en maträtt, till Jannah, subhanallah. Men det gäller att lyda. Det är det som är att acceptera inbjudan. Att lyda och följa profeten Muhammed a.s. Och må Allah göra oss från dem som lyder och följer profeten a.s. och går i hans fotspår. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين